同志们辛苦了。
Peking, hösten 2025.
You could hear right there the phrase "serve the people."
En militär parad som visar upp att Kina för första gången har kärnvapenkapacitet både på vatten, land och i luften.
同志们好.
Någon månad senare genomför Ryssland tester av kryssningsroboten Burevestnik som kan bestyckas med kärnvapen. Rysk media beskriver det som ett språng framåt i den globala kapprustningen. Och så i slutet av oktober. USA:s president Donald Trump orsakar förvirring när han aviserar nya kärnvapentester, något som inte gjorts på över 30 år. Konflikt om en ny kärnvapenera för första gången med tre supermakter. Jag heter Kajsa Boglind. Ulrika Bergqvist,
ja.
Producent på Konflikt. Jag kommer ihåg när jag var liten och oroade mig för kärnvapenkrig.
Jag med.
Men de senaste 30 åren så har det känts som att vi har rört oss bort från det där.
Ja, fokuset har ju faktiskt varit nedrustning. USA och Ryssland har varit överens om att minska antalet kärnvapen genom olika överenskommelser. Och det var väl så man tänkt sig att det skulle fortsätta. Eller hoppats. Men nu ser vi flera tecken på att det där är på väg att ändras.
President Trump ordered the Pentagon to resume testing of nuclear weapons.
Det där uttalandet från Trump om nya kärnvapenprover, det har fått forskare, politiker och andra att klia sig i huvudet.
The White House is clarifying President Trump's push to restart nuclear testing.
För menar han provsprängningar som varken USA eller Ryssland har gjort sedan 90-talet? Eller testa själva vapensystemen som ju är något som amerikansk militär gör regelbundet.
Det där är ju fortfarande oklart. Men det fick oss på konfliktredaktionen att göra ett djupdyk i själva kärnvapenfrågan. Och det visade sig ganska snabbt att det rör på sig i det här ämnet på fler håll än i Vita huset.
Kapprustningen verkar vara tillbaka. Och det är inte alla som tycker att det är en dålig idé.
Hi Matthew, thank you for taking the time to do this. I really appreciate it.
Yes, happy to do it.
Kärnvapenexperten och think tank chefen Matthew Kronig sitter i en taxi i Bukarest.
And I am in a taxi with a low battery and
med en i princip urladdad telefon.
If the call drops, it's because my phone went dead, but I'll as soon as I get to outlet, I'll call you back.
Okay,
but let's hope it doesn't drop.
Okay, perfect. Yeah, then
han är i Rumänien på NATOs årliga försvarsindustrimöte och han är rätt person att fråga om USA:s kärnvapenstrategi. Han har nämligen varit med och skrivit den som kom 2018.
I was a major contributor to the 2018 nuclear posture review.
Han har också jobbat som rådgivare i kärnvapenfrågor på Pentagon under en rad presidenter.
All 4 years of the Trump administration.
Och är idag näst högste chef på tankesmedjan Atlantic Council. Och Matthew Kronig har kommit till en slutsats som går på tvärs med den doktrin som rått sedan kalla krigets slut.
You have been arguing that for the first time since the Cold War, US has to expand its nuclear forces. Why is that?
Well, America's current nuclear forces were force posture was set in 2010, and 2010 was a very different world.
Matthew Kronig tycker att USA behöver mer kärnvapen så fort som möjligt. För han menar att tiden sprungit ifrån det upplägg man har idag och som skrevs i en tid då varken Kina eller Ryssland ansågs utgöra några reella hot mot USA.
So this means for the first time the United States is going to need to deter two near-peer nuclear superpowers at the same time. During the Cold War, there was only one superpower, now there are two.
Med ett blixtsnabbt kärnvapenrustande Kina och ett Ryssland som inlett det mest omfattande kriget i Europa sedan andra världskriget, så måste USA biffa upp. Och om det leder till kapprustning så menar Matthew Kronick inte nödvändigtvis att det är ett problem.
Arms races are good. The point of US nuclear weapons is not to avoid an arms race, it's to deter a nuclear war.
Kapprustning är bra, säger Matthew Kronick. Det viktigaste för USAs del är inte att undvika det, utan att undvika kärnvapenkrig. Han menar att historien från kalla krigets dagar visar hur de hemskaste av vapen kan minska risken för krig.
So first priority is to set a force that can deter a nuclear war, and if Russia and China respond to that, then so be it. Then we'll have to do what we need to do to deter nuclear war. And you know, this happened during the Cold War, and it led to the end of the Cold War and the end of the Soviet Union.
Kinas snabba utveckling på strategiska områden är något som Matthew Kronick vittnat om flera gånger i den amerikanska kongressen.
I now recognize Dr. Kronick for 5 minutes to summarize his opening statement.
Chairman Jimenez, Ranking Member MacIver, distinguished members of the committee, thank you for the opportunity to testify on the important topic of Chinese.
2018 ingick han i en forskargrupp som på de amerikanska politikernas uppdrag gick igenom vad Kinas växande kärnvapensatsning betyder för amerikansk del. Resultatet blev en rapport som använde ordet urgent 40 gånger.
Essentially, the unanimous recommendation was that the United States will need to expand its nuclear arsenal to deal with China's buildup.
En utökad kärnvapenarsenal får man enligt Kronig enklast genom att ladda upp ytterligare kärnvapenstridsspetsar på de avfyrningssystem med interkontinental räckvidd som redan finns runt om i världen. Och det här skulle kunna vara på plats på bara någon månad enligt Matthew Kronig. Och jag frågar honom om han tror att de här vapnen någonsin kommer användas.
Do you think those new weapons will ever be used?
I hope not. You know, there's a saying in the nuclear strategy community that the United States uses its nuclear weapons every day.
Och det han menar här är ju att amerikanska kärnvapen enligt hans sätt att se det redan idag gör stor nytta genom att fungera avskräckande.
We don't use them in the sense that we explode them, but they are deterring our adversaries, assuring our allies every single day. So they will be used for deterrence and assurance, and let's all hope that they're never used in warfare.
Och det är ju så kärnvapenländer ofta argumenterar för sitt innehav. Och Matthew Kronick menar dessutom att amerikanska kärnvapen gör större nytta ju fler de är.
Men Kajsa, hur hänger allt det här ihop med Trumps uttalande om testning?
You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it.
Ja, dels så ska vi bara snabbt konstatera att även Joe Biden faktiskt förberedde för att utöka. Så det här är inte något helt nytt påhitt från Donald Trump. Men enligt Kronick så behövs inga nya tester för att utöka kärnvapenarsenalen.
I would say no. What many of the scientists I talk to say is that if the United States were going to design a new warhead, you know, with a new physics package, that would require testing. But if we're using existing warheads and existing designs, then testing is not necessary from a technical point of view.
Så länge det inte rör sig om någon helt ny modell så krävs inga tester av tekniska skäl, säger Matthew Kronig. Men det kan såklart finnas andra anledningar.
So there might be political reasons that a country would want to test to signal the strength of their nuclear deterrent or something like that, but from a technical perspective they would not need to be tested.
Okej, så att genomföra en provsprängning skulle kunna vara ett sätt att kommunicera styrka enligt Kronick.
Precis, och vi vet alltså inte säkert om det är provsprängningar som Trump menar, men det vi vet är att han numera har två supermakter att förhålla sig till, Ryssland och Kina. Och den kinesiska upprustningen har gått så fort att till och med personer som Matthew Kronig, som alltså jobbar heltid med frågan, har haft svårt att hänga med.
And that nuclear strategy, you can go back and look at it, you know, says that China has a small arsenal and there's no indication that it's going to change that.
Så sent som 2018 skrev han och de andra författarna till det årets kärnvapenstrategi att Kina bara hade en liten kärnvapenarsenal och att inget tydde på att det skulle förändras. Men det var just vad som hände.
So a lot changed in that between 2018 and again summer of 2021 when the satellite photos of China building hundreds of missile silos in the desert became public.
Så Ulrika, vi hör om en kinesisk, som det verkar, storsatsning på kärnvapen. Och det här stressar politiker och andra i Washington. Men vad vet vi mer konkret om Kinas kärnvapen?
Ja, Kina har enligt experterna fördubblat sin kärnvapenkapacitet de senaste 5 åren. Och bygger upp sin förmåga snabbare än alla andra länder i världen just nu. Och den första riktiga varningssignalen om att något är på gång, den kommer sommaren 2021. När satellitbilder över det kärnvapenforskare menar är fält av underjordiska missiler sprids över världen.
The evidence came from satellite images showing what looks like a new missile base in China's western Xinjiang province. A report by the Federation of American Scientists say the base includes 110 silos. And this is the second such field uncovered this month.
Bilderna visar en del av Gobiöknen. Det man kan se med blotta ögat, det är inte mycket. Mest en massa sand och så någon form av konstruktion, någon byggnad och ett slags tält. Men där, under markytan, menar forskarna att det gömmer sig underjordiska silos eller breda tunnlar med kärnvapenbestyckade långdistansrobotar.
Man så att Kina byggde upp 3 stora så kallade missilsilofält. Detta havnade ju på försidan av New York Times och Washington Post.
Den norske professorn och försvarsexperten Henrik Stålhane Him, han är en av de som studerar de där bilderna.
Och det pekte på i riktning av att Kina hade satt igång en väldigt stark uppbyggning av kärnvapenprogrammet sitt.
Att titta på satellitbilder för att förstå andra länders militära uppbyggnad, det är en del av hans vardag. Och sommaren 2021 upptäcks totalt 3 sådana där fält med underjordiska förvaringsplatser i Kina. Och varje sånt här fält tros kunna rymma 100 långdistansrobotar.
De är gode på att bygga infrastruktur och ting köpt i Kina. Så dessa missilsilorna har de klart att få i stand på väldigt, väldigt kort tid. Nu är det riktigt nog en del rykter som går om att byggkvaliteten på dessa kanske inte har varit optimal. Men allikevel så är det imponerande, får man nästan säga, hur snabbt de har klart att bygga dessa silofälten.
Och även om det går rykten om att byggnadskvaliteten inte är helt perfekt, så har det här gått imponerande snabbt, säger Henrik Stålhane Him.
Och den amerikanske kärnvapenexperten Matthew Kronig, han ser också de där bilderna.
Yes, I remember.
Och när de publicerats så skriver han snabbt ett debattinlägg i en av USA:s stora dagstidningar.
Saying that this means that the United States is now going to need to build up its nuclear force.
Så de där bilderna är en av orsakerna till att han vill skärpa tonen mot Kina och rusta upp USA:s egna arsenaler.
Ja, bland annat.
Och sen sommaren 2021 har ytterligare fakta bekräftat den där bilden av att Kina på mycket kort tid nu byggt upp sin kärnvapenkapacitet. Bilder visar hur fabriker som tillverkar missiler byggs ut för att kunna rymma fler och större vapen och hur aktiviteten ökat på platser för testning och förvaring. Så även om Kina offentligt berättar väldigt lite om vad som faktiskt är på gång så vet vi en hel del, säger Henrik Stålhane Him.
Man vet en god del, fordi i en verden hvor det finnes satellitter som kan overvåke hver flik av jorda nærmest minutt for minutt, så vet man en del om hva slags kapasitet Kina sitter på. Man vet at de bygger ut disse store silofeltene, man vet en del om hva de tester, man vet en del om hvordan de styrkene sine.
Och Kajsa, det finns ju också lägen då Kina vill visa upp sig. Som i samband med den årliga militärparaden i Peking, då prominenta ledare sitter uppradade på läktaren medan välkoordinerade sångare och soldater står där på led vid Himmelska fridens torg. I september 2025 så visar kinesisk militär upp allt från fotsoldater till teknik som ska hindra cyberattacker.
Så de berättar också omvärlden en god del om vad de sitter på. Det är ju också en del av detta spillet nästan om du vill. Att man ska visa en del av vad man har för något.
Det här är ju en del av en sorts strategispel, säger Henrik Stålhane Him, där kommunistpartiet flashar korten, eller de kort de vill visa för världen. Och i år verkar det ha varit bland annat just kärnvapenförmågan.
Det var i hvert fall helt klart nye systemer som ble vist frem. De har vist frem kjernevåpensystemer tidligere også, men ikke dette omfanget. Og de viste også for første gang frem da, både sjø, land og luftstyrke. Så det var et veldig tungt innslag av kjernevåpen i den paraden.
Here comes the early warning detection formation. The four types of weapons that are being inspected are all new generations of domestically made highly mobile radar.
Och nyheten här i september 2025 handlar om det försvarsforskarna kallar en kärnvapentriad. Att ett land har förmåga att använda de här vapnen på tre sätt. Från landbaserade raketer som kan skjuta upp de där största strategiska vapnen. Från ubåtar till havs och med hjälp av bombplan i luften.
Alltså det är det inte många som har. Det är USA och Island egentligen som sitter på det som man någon gång kallar för en triade.
Av världens kärnvapennationer är det bara USA och Ryssland som haft den här förmågan fram tills nu. Och det forskarna som Henrik Stålhane Him funderar över, det är vad kommunistpartiet vill med det här. Varför de plötsligt satsar stort på kärnvapen när de tidigare legat rätt lågt på det här området.
Ja, för alltså Kina är ju inte någon ny kärnvapennation.
Nej, det första lyckade kärnvapentestet, det gjordes i mitten på 60-talet. Men kommunistpartiet nöjde sig länge med att ha skaffat sig kärnvapen. Det fanns inga tecken på att man ville bygga ut eller modernisera i någon större utsträckning. Den kinesiska kärnvapenstrategin var stabil.
Väldigt stabil. Liten ändring i antal, liten ändring i hur vapnen var på en måte satt upp när det gäller beredskap och så vidare.
Men någon gång för 5-6 år sedan så ändrades alltså den där strategin.
Så vad vet vi då om varför kommunistpartiet gör det här nu?
Henrik Stålhane Him, han säger att det där är lite svårt att slå fast. Men det finns två tolkningar.
En måte är att se på det som en defensiv typ handling från kinesisk sida. Att den uppbyggingen skyldes att Kina både specifikt vad det är för att atomarsenalen deras är sårbart så att man måste bygga ett med en robust kärnvapenarsenal och att man i tillägg så att på något sätt säkerhetsklima var i färd med att bli väldigt mycket värre särskilt i förhållande till till USA. Det är en måte att se det på, men en annan måte att se det på är att detta är ett utslag av att Kina har blivit mer offensiva, önskar att styrka sin makt.
Man kan dels se det som en defensiv handling från Kinas sida. Det är det kinesiska militära tänkare brukar hänvisa till, säger Henrik Stålhan i HIM. Alltså avskräckning.
Samma resonemang som USA då.
Det andra spåret som man funderar kring är såklart om Kina börjar få mer offensiva ambitioner nu.
Och i vilket sammanhang skulle Kina och USA kunna hamna i en direkt konflikt där det finns risk att kärnvapen används?
Det troligaste är en konflikt kring Taiwan, den här ön utanför Kina, som ju USA tros kunna gå in och skydda om kommunistregimen skulle anfalla.
På kinesisk sida så är man bekymrad för att amerikanerna i en Taiwan-konflikt ska kunna finna på och ty till bruk av kärnvapen.
Och den amerikanska kärnvapenexperten Matthew Kronig, han tror att Kina dragit lärdom från Rysslands krig i Ukraina när det gäller det där.
They've seen that Putin has used nuclear threats effectively to keep the United States and NATO from helping Ukraine. And so I think he's hoping that by being able to threaten a massive nuclear attack on the United States, that the United States would treat Taiwan maybe like we treated Ukraine, maybe sanctions against China, arms to Taiwan, but not fighting ourselves.
Så han menar att Kina hoppas att USA inte kommer försvara Taiwan fullt ut vid en eventuell konflikt. Bara Kinas kärnvapenförmåga är tillräckligt stark. Det är ju det han menar har gjort att USA och Europa skickar vapen men inte soldater till Ukraina nu.
Så vi hör om ett expansivt Kina och om hur det där stressar USA, där flera debattörer och experter menar att fokus måste vara på upprustning av kärnvapenförmågan. Så det är mycket som verkar stå på spel nu. Vi ska strax höra mer om det. Men först backar vi bandet lite. Och titta närmare på varför det rör upp så starka känslor när Trump börjar prata om att just testa kärnvapen. För det finns ju en bakgrund här till varför det där är en väldigt kontroversiell fråga. Ulrika, vad var det som gjorde att USA och andra lovade att sluta med det?
Ja, för att förstå det så ska vi ta oss tillbaka i tiden till Marshallöarna. En kedja av korallatoller som ligger mitt i Stilla havet, någonstans mellan Hawaii och Australien.
Have you ever dreamed of living an idyllic existence under the waving coconut palms of a remote South Sea island? Of course you have. Forever since the onerous burden of civilization.
My name is Sosalina Madison. I am a Bikinian.
Sosalina Madison tillhör bikinifolket från Marshallöarna. Hon föreställer sig sin hemö som paradiset.
Bikini Atoll, first of all, it's a paradise in my picture, in my head, mentally.
Men hon har bara varit där på Bikini Atollen en enda gång i sitt 53-åriga liv.
Yeah, when I was 7, they made a field trip for us people. So they took us on a boat. It took 2 to 3 days, nights to Bikini Atoll.
Hon minns inte mycket. Det tog 2 nätter med båt och hon mådde illa.
I remember getting sick on the boat to Bikini. And just the beach was beautiful. Pristine, clear water.
Men hon minns det turkosa vattnet och den vita sandstranden i lagunen. Och att hennes mormor sa att hon inte fick bada.
No swimming, because my grandmother didn't want me to swim. Nobody was swimming.
Ingen simmade. För just det här paradiset har en väldigt mörk baksida.
Can I start from the beginning, like the story? That's when Commodore Ben Wyatt arrived on the island of Bikini Atoll.
Well, here we are, on the morning of February 3rd, 1946, on this far-off Pacific paradise, over 4,000 miles from San Francisco.
Den 3 februari 1946 ankrar den amerikanska marinen under ledning av kommendör Ben Wyatt utanför den här lilla Bikini-atollen. Det finns korallrev i lagunen så de får lämna sitt fartyg och ta sig i land i livbåtarna.
Yes, life is simple and beautiful on Bikini Atoll until today, February 3rd, 1946, when there enters into Bikini Lagoon a fateful thing, a grim, huge symbol of civilization in its most terrifying form. Arriving is Commodore Ben H. Wyatt, United States Navy, with a startling request.
This was on a Sunday morning, right after their Sunday service.
Det här mötet, det dokumenteras, det fotograferas, det filmas. Det är söndag och de 167 invånarna på ön har precis avslutat dagens gudstjänst.
And you know, after church you feel some kind of way like vulnerable and peaceful after church. And that's when Ben Wyatt arrived on the island and he gathered the community.
Öns invånare och ledaren, Judah, är kristna. De har varit det i generationer och tar sin tro på allvar. Och det där, det är något den amerikanske kommendören slår an i sitt tal till dem. Han slår sig ner i sanden på stranden och ber bikinifolket om något mycket stort. Att rädda mänskligheten i Guds namn.
All right now, James, will you tell them that the United States government now wants to attempt to turn this great destructive force into something good for mankind, and that these experiments here at Bikini are the first step in that direction.
I den här dokumentärfilmen så hör man kommendör Wyatt prata till människorna via en tolk där på stranden. Och det verkar som han får ett samfälligt ja när han frågar om det där stora.
Now then, James, they have heard our plan.
Om de är beredda att ge upp sin ö för mänskligheten.
Tell them that's fine. Everything being in God's hands, it must be good.
There was several takes making that film, and I was watching it. 26 takes to make it look like the Bikinians were willingly sacrificing their homeland for the good of all mankind.
En vecka senare är den amerikanska marinen tillbaka. Filmen visar hur bikinifolket har packat sina saker och bär allt de äger och har mot flottans fartyg. Och bland de som lämnar ön finns Oselinas unge morfar.
My grandfather was a teenager, 17 or 18 at the time.
Båtar vinschas upp på däck och barn och gamla går resolut över landgången.
And man, woman and child, the people of good King Judah sing farewells to their old home. Singing hymns as is their custom always while sailing on the sea.
Bikinifolket har fått löfte om att återvända, men ingen av dem kan föreställa sig det som väntar bara dagar efter deras exodus.
We grew up laughed at and there was a stigma that people, Bikinian people, are uneducated and foolish for sacrificing their homeland to the US government.
Vi växte upp med mindervärdeskomplex. Andra folkgrupper på Marshallöarna tyckte att vi var korkade för att vi offrat våra öar till USA och för att vi öppnat dörren för atombomberna över Marshallöarna, säger Sosholina. Traumat är inte över. Det fortsätter att påverka inte bara bikinifolket utan alla som lever på Marshallöarna som blev testplats för det krig ingen ville ha.
The bombs included the Castle Coon yielding 110 kilotons of TNT,
the Castle Nectar yielding 1.69 megatons of TNT, the Castle Union yielding
67 atombomber fälldes över främst Bikiniöarna och en annan ö som heter Envatak. Den allra kraftigaste bomben fälldes över just Bikiniöarna, Castel Bravo.
The heights of the castle blast were much taller than Mount Everest and the average height of commercial airliner at cruising altitude.
Det är den största nukleära detonation USA har utfört någonsin och den var 1000 gånger kraftigare än bomben över Hiroshima.
Alltså det där är så svårt att ta in.
Kärnvapentesterna som USA drog igång på Bikiniatollen våren 1946 var början på en era. Det här, det var ju precis i bakvattnet av andra världskriget. Själva anledningen till att amerikanerna alls fanns där med sina marinfartyg i området var ju att de hade erövrat Marshallöarna från japanerna och upprättat en marinbas där. Men nu inleddes en ny och annorlunda konflikt.
Kalla kriget.
Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0.
This explosion on August the 29th, 1949 marked a terrifying new chapter in the emerging Cold War.
Kärnvapenavskräckningens storhetstid. Med två supermakter, USA och Sovjetunionen, som på varsitt håll av världen börjar bygga upp sina kärnvapenarsenaler.
4 years after the United States dropped 2 atomic bombs on Japan, the Soviet Union detonated its first nuclear weapon at a test site in Semipalatinsk in the Soviet Republic of Kazakhstan.
Now Russia has the secret. It was, of course, inevitable, but President Truman's announcement came as a bit of a shock to many of us.
Under kalla kriget var den rådande doktrinen MAD.
Passande namn.
Ja, fast det står för Mutual Assurance Destruction. En idé som bygger på att fiender, i det här fallet Sovjet och USA då, båda har kapacitet att förgöra den andra. Man brukar säga att vapnen är strategiska, att de finns för att avskräcka motparten, inte för att användas på riktigt. Och det är också därför man har de där varningssystemen som gör att det ena landet svarar direkt om det andra avfyrar sina vapen, så att de i princip samtidigt förgör varandra.
Och då blir logiken att ingen ska vilja avfyra.
Men man behövde såklart fortfarande testplatser för de här nya destruktiva vapnen.
Och experiment som de här över Marshallöarna i Stilla havet fick till slut många att vända sig emot kärnvapentester.
Horrific things were done in the name of nuclear weapons, of course. Utterly undemocratic, unhuman decisions and behaviors.
Det gjordes hemska saker i kärnvapnens namn, säger Hans Christensen. Han är knuten till fredsforskningsinstitutet SIPRI och ansvarig för kärnvapenprogrammet vid Federation for American Scientists.
And typically the nuclear armed states would choose a region far away from their sort of main areas and detonate the nuclear weapons there and impose that on other people.
Man valde ut områden långt från händelsernas centrum där lokalbefolkningarna tvingades lämna sina hem och utsattes för radioaktiv strålning.
So early on in the 50s we and 60s we saw that very much happening in the Pacific, where island populations were exposed to this and even forcefully moved from their homes. And then in the decades and decades after, they were denied help or health effects were denied, and it was just horrific.
Och det var ju inte heller bara amerikaner som testade kärnvapen. En studie nyligen visar till exempel att en av Frankrikes provsprängningar i franska Polynesien utsatte befolkningen där för mycket högre strålning än vad den franska regeringen tidigare har medgett.
And in Russia the same thing, they tested a lot of the nuclear weapons in Kazakhstan. And so local people there have been suffering ever since. So again and again, this is, you know, the typical sort of nuclear imperialism or nuclear colonialism, if you will, that was just that went amok during the Cold War.
Så folk i allt från Kazakstan till Mikronesien har utsatts för detta. Det var en typisk form av kärnvapenimperialism, kolonialism, som gick helt över styr under kalla kriget, säger Christensen. Och allt eftersom protesterna växte världen över så tvingades kärnvapenmakterna hitta andra sätt att testa sina vapen.
Billions of dollars in government funding for simulation facilities that'll enable them to maintain and fix our nuclear weapons without explosive nuclear testing.
Kärnvapenmakterna satsade enorma summor på en helt ny teknik med simulatorer. Och därmed blev provsprängningarna överflödiga, säger Hans Christensen.
So that has been a complete game changer here, which is another reason for why Trump's statement makes no sense at all.
Och det finns väl också internationella regler som förbjudit provsprängningar?
Ja, alltså det finns två provstoppsavtal. Det ena från 63 som förbjuder tester i atmosfären, rymden och under vatten, men inte under jord. Och 96 antog FN ett fullständigt provstoppsavtal, men det skrevs inte under av alla kärnvapenländerna. Och vissa, som till exempel Kina och USA, skrev under men ratificerade aldrig. Men samtidigt så har varken USA, Kina eller Ryssland, alltså de stora kärnvapenmakterna, genomfört några tester sedan 90-talet.
De har helt enkelt frivilligt avstått från det.
Precis.
Så vad tänker Christensen om det där uttalandet från Trump nu då?
You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do it.
Där han ju faktiskt, även om det är lite luddigt, antyder att USA ska börja testa kärnvapen igen.
Hans Christensen är som så många andra osäker på hur det där ska tolkas. Just eftersom de där simulatorerna, tekniken som gjorde det möjligt att testa utan att provspränga, ju faktiskt blev ett sätt för USA att lämna ett stycke mörk historia bakom sig. Så vi har hört om Kinas växande kärnvapenambitioner, om hur röster höjs i USA, om behovet av fler kärnvapen och så om ett Ryssland som demonstrativt testar nya kärnvapensystem. Och Hans Christensen menar att vi är på väg in i en mer osäker kärnvapenera, ett helt nytt läge.
It is fundamentally different than everything we've seen for the last 2.5 decades.
Och det är inte bara kopplat till Kinas upprustning utan också till den markant försämrade relationen mellan väst och Ryssland.
And this has been brought about by a number of things sort of a steady deterioration of relations between Russia and the West. And of course, sort of elevated stress after Russia's invasions of Ukraine.
Idag är de stora kärnvapenmakterna inte längre inriktade på att jobba mot nedrustning tillsammans. De är öppet fientliga mot varandra.
The large nuclear weapon states are now officially adversarial in their behavior. You know, they're not pretending that, you know, we're sort of, well, you know, we just have to do prudent planning and these things. They're offensive. And so we see that manifest itself in both the rhetoric and changes in military and nuclear operations, in nuclear modernization programs and budgets and these things. So
det här visar sig i retorik, militärövningar och tal om kärnvapen som vi inte har hört på decennier, menar Hans Christensen.
All of these things add up to what we remember as the typical dynamics that drove the Cold War back in the days. So this is a fundamental change compared to everything we've seen since the early 1990s.
De tongångar vi hör nu påminner om kalla kriget som ju tar slut där vid murens fall och Sovjetunionens kollaps och en ny era av nedrustning inleds där världsledare talar om en kärnvapenfri värld.
Start makes that a reality. In a historic first for arms control, we will actually reduce.
Och Kajsa, Ryssland och USA har ju avtal om att nedrusta. De gäller väl fortfarande?
Alltså, ja. Både ja och nej.
It will expire in early February.
Det avtal som finns idag, startavtalet, det går ut i februari och kan inte förlängas utan måste ersättas med något annat.
Russian President Putin has proposed that the United States and Russia stick to the limits even after the treaty has expired for one year. And Trump has indicated that that was a good idea. But we haven't seen any follow-up on that, in, you know, formalizing that kind of exchange.
Det låter ju ändå svårt att få till något sånt i det här läget, då samtalen snarare handlar om kapprustning än nedrustning.
Ja, och även om Christensen påpekar att både Putin och Trump har antytt att de vill behålla de begränsningar som finns, så måste den ambitionen ju helst skrivas ner i en bindande överenskommelse på något sätt.
Och utöver det där har vi alltså den här tredje stormakten med kärnvapenambitioner nu.
Exakt. Kina som alltså är den snabbast växande kärnvapenmakten och kommunistpartiet har inte förbundit sig till några som helst begränsningar. Och det där oroar Christensen. Han säger att både han och många av hans forskarkollegor tycker att det ser mörkt ut just nu.
You know, ever since the start of the nuclear age, there has been this international effort to try to stop nuclear weapons, stop an arms race, achieve deep cuts in nuclear forces, so deep that we can begin to talk about an elimination of nuclear weapons. And everything we have done since the 1980s has been with that intention in mind.
Den där gemensamma ansträngningen för att stoppa upprustningen, att göra kraftiga nedskärningar i kärnvapenförmågorna, att till och med våga hoppas på att de där vapnen skulle försvinna för gott. Allt det där, säger Hans Christensen, verkar vara förbi nu.
That has now changed. The era of nuclear reductions is over.
Men om då nedrustningens tid verkar vara över, då kan man ju på sätt och vis förstå den där Pentagon-rådgivaren Matthew Kronig som argumenterar för att USA bör skaffa fler kärnvapen för att kunna parera Kina och Ryssland.
Ja, men frågan är om det ens går. Hans Christensen på SIPRI är tveksam.
So to put it simply, the United States is not in a position physically to be able to take on China and Russia in a nuclear arms race. They just don't have the industrial capacity to be able to do that. It'll take, you know, a couple of decades for them to sort of regenerate, reestablish that kind of infrastructure.
Han ser istället stora risker med en ny kapprustning.
Once large nuclear weapon states start to arm themselves to the teeth and operate more offensively and threaten more with nuclear weapons and all these things, risks increase. And they increase both in terms of, you know, incidents that can happen when forces are in each other's face and when rhetoric turns up the heat so that countries begin to sort of threaten openly with nuclear weapons.
I ett spänt världsläge ökar risken för konventionella sammandrabbningar som i värsta fall kan leda till att kärnvapen faktiskt används.
And it's not that either of the countries would sort of, you know, out of the blue launch nuclear weapons. That's not what we're talking about. It's more that if you get into this tense political climate that triggers a military confrontation, a conventional military confrontation, then it is out of that scenario that you can imagine escalation to nuclear.
Ett vanligt konventionellt krig som övergår i kärnvapenkonflikt, Det kändes fram till nyligen långt bort, men så är det inte längre, säger Hans Christensen.
And that was a scenario that looked very, very distant just 2 decades ago, but not anymore.
Okej, Sam. Mm. Vi avslutar hos bikinifolket. Fanns inte där på Marshallöarna på Bikiniatollen som de tvingades lämna för 80 år sedan för att USA skulle genomföra sina atombombstester. För Cecilina Madison, hon bor inte där, utan i delstaten Arkansas i USA.
Northwest Arkansas.
I en liten stad som heter Rogers. Det här är ju inte direkt något stilla havsrike, det ligger mitt i USA. Men idag så bor det faktiskt betydligt fler bikinibor i Arkansas än på Marshallöarna.
Och hur blev det så?
Vi får gå tillbaka till de där första 167 bikiniborna som flyttades från ön. Amerikanerna tog dem till en närliggande. De hjälpte dem med grundkonstruktion till nya hus och lämnade också förnödenheter för ett halvår framåt. Men den maten tog slut.
There's no nothing to eat. And they survived only on fish and coconut.
Och färskvattnet på ön räckte inte. Det fanns väl uppenbarligen skäl till varför bikinifolket valt att bosätta sig i generationer just på bikiniöarna istället för på den här ön. Den var allmänt känd som en förbannad plats.
And this is where my grandfather's mother died. She died of eating poisonous fish.
Förhållandena avslöjas av en journalist som besöker ön efter 2 år.
They were accidentally found that they're dying and of starvation by a journalist.
Och de amerikanska myndigheterna tvingas erkänna att de haft fel. Den här platsen var inte beboelig. Situationen var akut och man flyttade folket till tältläger på amerikanernas marinbas.
They put them in some tents next to the airway for the military base.
Och det här blir början till en rad flyttar från en ö till en annan. Cecilina Madison, hon kallar det för bikinifolkets exodus. I slutet av 50-talet sprängs den sista atombomben där på Marshallöarna. Och när Cecilina Madison är nyfödd 1972 så meddelar myndigheten att bikiniborna ska göra sig redo att flytta tillbaka igen.
The US government through the Trust Territory government at the time, they told them to let the Bikinians go back to the homeland and it was safe for them to go back.
Vid den här tiden så bor större delen av bikinifolket på en ö som heter Kili. Den är mycket mindre än Bikini. Den har ingen trygg lagun för fiske och dessutom blir det översvämningar där varje höst. Så illa att de odlar förstörs. Ön ligger mitt ute i ingenstans så det är dessutom svårt att ta sig till andra platser. Så många av invånarna är upprymda, glada över att de äntligen ska få flytta tillbaka hem.
The whole community were excited to go back about the quote unquote good news that the Bikini Atoll was safe.
Men Cecilina Madisons morfar, han är inte lika övertygad. Han oroar sig för att atollen fortfarande är förstörd av de där provsprängningarna.
My grandfather weren't convinced that the land was safe.
En tid efter de här testerna startat började man också uppmärksamma sånt som fosterskador, barn som inte överlevde mer än ett par dagar efter födseln, sköldkörtelproblem och såklart olika former av cancer i stor omfattning.
They were facing health issues like cancer, thyroid problems due to the exposure to the contamination.
Så Nathan Note, som han heter, och ytterligare 2 män, släktingar till Cecilina, de vill prata med de som bestämmer. Men de har bråttom. Myndigheten har redan börjat arrangera folkets flytt tillbaka till Bikiniatollen.
preparing ships to transport them back to Bikini at the time.
Redan i Marshallöarnas huvudstad får de höra att de bara är korkade öbor som inte ska ifrågasätta vetenskap. Det är ju myndigheter som bestämt att Bikini-folket ska tillbaka.
They said that these men were not educated enough to go to TC. They were less intelligent.
De inser snabbt att för att få någon att lyssna måste de ge sig iväg på en mycket längre resa än de någonsin gjort. Till USA och Washington.
These three men were the ones who voyaged to the US land to seek justice for the people.
Männen har inga pengar, men lyckas få hjälp med flygbiljetterna och ta sig så till ett vinterkallt Washington DC iklädda saronger och sandaler.
And they were cold. They were hungry. They would buy a loaf of bread, share it amongst them.
En månad blir de kvar där för att träffa politiker i senaten och kongressen. De har knappt några pengar och stillar hungern genom att dela på en bit bröd. Men de gav inte upp och jag beundrar deras mod, säger Soselina Madison.
This is personal for me because I'm sorry. They're my grandfathers and this means a lot to me.
Så lyckas de få politikerna att lyssna?
Ja, de blir till sist faktiskt uppvaktade av olika senatorer som vill föra deras talan den här gången. Och de kunde resa hem igen med ett skriftligt bevis på att det inte var säkert att återvända till Bikini-atollen och löfte om kompensation till folket på en startsumma på $3 miljoner. Men nu har det ju hunnit gå 80 år sedan folket lämnade Bikini-atollen. Och de utbetalningar som kommit från USA har tagit slut. Någon slutgiltig upprättelse för det paradis de en gång förlorade, det har Bikini-folket inte fått, menar de. Och Soselina Madison, hon hoppas att hennes morfars mod ska hjälpa henne att föra kampen vidare.
Give me the courage to continue this ongoing battle for justice.
Den senaste mätning jag sett visar att Bikini-atollen har 10 gånger så hög strålning som Tjernobyl. Och de flesta verkar vara överens om att det inte är sannolikt att Bikini-folket kan flytta tillbaka till sin ö inom någon överskådlig framtid.
Men Soselina Madison, hon bor ju inte i Marshallöarna utan i USA. Vad gör bikiniborna där?
Själv är hon utsänd för att representera dem mot olika myndigheter där i USA i frågor som rör hälsovård och annat. Hon har faktiskt själv haft cancer och bikinifolket är fortfarande överrepresenterade i cancerstatistiken. Många fick också diabetes när de så snabbt tvingades ändra sina matvanor efter att de flyttade från sin ö. Idag jobbar många inom köttindustrin där i Arkansas. Men de håller ihop. Och i väntan på att någon gång i någon avlägsen framtid kanske kunna återvända håller de sina traditioner levande där i USA. Och i mars varje år, samma dag som den där jättebomben fälldes över just deras atoll, så samlas de.
Bikini Atoll Commemoration Day.
Gamla och unga, senatorer och industriarbetare möts för att minnas livet som det en gång var.
It's sort of like a love song for the homeland. The longing and the love for the land.
Och med det är konflikt slut. Missa inte vår systerpodd, Radiokorrespondenterna Kina, som har gjort flera avsnitt om Kinas upprustning. Bland annat om hur det hotar länderna i regionen som Japan och Sydkorea. Tekniker för det här avsnittet var Sandra Pettersson, Ulrika Bergqvist producerade och jag heter Kajsa Boklind.